Det är fredagen den 31 juli. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Just så, juli 2026 är inne på sina sista värmedallrande timmar. Och det har åter blivit dags för Svenska Dagbladets ledarredaktion att sammanfatta en semestervecka när det gäller det viktigaste som skett på politikens område. Vi har ju kommit in i rötmånaden, tiden då man ska vakta på såväl föda som sår. Och de märkligaste sakerna kan ske och timas. En period då rykten får vingar, ankor blir till örnar och det mest triviala plötsligt blir till det magiska. Då är det bra att ha några seriösa och faktagranskande och demokrativäktande journalister vid sin sida. Men i brist på sådana får ni som vanligt nöja er med oss, det vill säga mig och mina tre kollegor på redaktionen som heter Mattias Svensson, Erik Tuselius och Badina Refoy. Varmt välkomna!
Tack!
Hej!
Tack så mycket!
Erik Tuselius, du är kvar i åsiktsfabriken. Hur är det med dig?
Det är strålande!
Vad kul att höra. Hur länge är det du har varit hos oss nu i sommar?
Oj, det blir väl, om man räknar ihop veckorna så blir det ju 4 veckor. Och det här blir ju den sista dagen för den här gången.
Aha. Grand finale idag, vad häftigt. Du, har du hunnit göra något somrigt som att bada eller något sånt där också?
Absolut, det har blivit en del badande efter jobbet faktiskt.
Toppen. Madina, också du som sommarvikarie, hur har du haft i veckan?
Fantastiskt. Mycket produktiv vecka.
Fantastiskt till och med. Ja, vad kul.
Men får det hända fortsatt konstiga saker?
Jaha, vad är det som har hänt då?
Nej, jag tänkte på en vanlig dag i Madinas liv.
Ja, just det. Vårt vanliga moment där, ja. Berätta. vad har du redo att göra för idag?
Ja, det är frågan vad jag ska välja ut här.
Ja, så mycket.
Den icke-existerande frukosten.
Men hade inte du andra frågor först, eller?
Ja, det hade jag säkert. Du, bara fråga dig, Madina, det är ju ditt första gästspel hos oss den här sommaren. Vad är det som har är det någonting som har överraskat dig väldigt mycket om hur det är att jobba på ledarredaktionen under de här veckorna?
Ja, men jag skulle säga att det är lite så som jag sa första veckan, att jag ser det som som problemlösning. Vi tar oss an olika utmaningar och försöker hitta svar på dem. Men det som jag nog tycker har varit överraskande är nog hur lång tid processen kan ta. Ja. Det skulle jag säga är nog det mest överraskande. Jag är van alltså, att kanske skriva... Det är inte bara skriva, man ska ju också... Det pågår ju hela tiden, det här idéutvecklandet i huvudet och försöka hitta krokar till saker som händer i samtiden.
Ja, intressant. Mattias, du är ju ingen vikarie, men du är ju så pigg och nyfiken på nya idéer som man lätt kan tro det på. Hur är det med dig?
Jo då, men det är bra. Det är svårt att vara olycklig när man cyklar i strålande solsken in till studion i detta grönskande sommarväder.
Örgryte, ska du gå på matchen?
Självklart.
Ja. Vad tror vi om hösten då? Kommer Sirius orka hålla undan?
Det vore ju ett enormt haveri om de inte gjorde det. Det är väl ungefär lika sannolikt som att Tidö ska spurta förbi. Och det kan man ju hoppas på, men det ser ju inte, det ligger ju inte i korten.
Bollen är rund.
Ja. Som Sirius, alltså, det är ganska intressant. Bra analogi där, tycker jag.
Jag tycker väl ändå att Sirius har presterat på en helt annan nivå än Magdalena Andersson. Men båda kanske sjunker mot The Mean, antar jag.
Tidigare har ju gjort en liten så här AIK-vår. Alltså haft det väldigt tungt på försäsongen och början. Så det är svårt att göra en bra höst eller komma igen även fast man gör en bra höst. Så att säga.
Ja, och samtidigt så är det ju så att i så fall så har man ju ändå en tränare. Det börjar sitta ett spel och snart så är publiken är ju där och ser liksom det här mönstret och sånt där. Så är det modellen för Tidö så tror jag ändå att det kan bli en kul höst.
Vad är Tidus motsvarighet till Gnagaforum för någonting då?
det är väl valfritt konto på sociala medier.
Jag tror du ska säga ledarsidan.
Hörrni, vi ska säga som så att idag är vi då nästan samlade förutom programledaren själv som sitter ute i havsbandet. Det blåste lite ogynnsamma vindar idag så jag kommer inte riktigt ut ur hamnen. Så jag ber på förväg om ursäkt för om mitt ljud blir lite dåligt. Men övriga är på plats i studion och så trevligt. Och det är en fördel också, Erik, Marina och Mattias. Ni kan ju liksom köra lite egen bana. Ni kan ju släcka ner mig ifall jag blir jobbig och ställer fel frågor och sådär.
Vi saknar dig här i alla fall.
Ja, jag saknar er. Hörrni, ska vi sluta tramsa och dra igång?
Ja. Kör!
Då kör vi. Och då tänkte jag att vi skulle börja med det som skedde i Berlin i helgen, eller förra helgen, som har blivit så uppmärksammat, inte minst med anledning av att vi har ju Stockholm Pride i Stockholm den här veckan. Det var ju Pride också i Berlin då, och en person körde en bil in i en människomassa i anslutning till festivalen. En person dödades och ett stort antal skadades. Och den här gärningsmannen var islamist, visade sig. Det visade sig att han var känd av myndigheterna för samröre med det här olika typer av våldsbejakande miljöer. Och han var vid tiden för attacken faktiskt inskriven på ett avradikaliseringsprogram. Han sköts döds när polisen skulle gripa honom dagen efter dådet. Och det här har då fått stor uppmärksamhet, inte minst med anledning av att den svenska Pride-festivalen startade i Stockholm veckan då. Och är det Tyskland vi ska prata om, då är det ju Erik som spelar första stämman, det vet jag sedan tidigare. Erik, du har skrivit om det här, vad skrev du?
Nej, jag skrev om det här dådet som du beskrev väldigt korrekt och utförligt. Min ingång i ämnet då, förutom att jag också då beskrev vad som hade hänt, det var att Berlin idag... Under kalla kriget så gick ju gränsen mellan öst och väst, och idag går gränsen mellan de som är toleranta och som lever med det man vill älska och det man vill leva med, och de som hatar detta, de som är intoleranta och de som förvägrar människor att leva med vem man, oavsett man med vem man vill. Alltså Berlin har idag en av Europas största gay-scener, HBTQ-scener. Och det är också en av Europas största islamistscener. Och det paradoxala, det är ju att de här kvarteren kan ju ofta liksom ligga bredvid varandra. Så det är två parallella världar. Och den här klyftan blev ju synliggjord då i och med lördagens eller helgens terrordåd.
Mm. Hur är läget när det gäller radikala, våldsbenägna islamistkrafter i Tyskland? Hur stort är det, och är det växande eller minskande? Vad är diagnosen?
Det är ett stort problem, och myndigheterna, den tyska staten har satt in stora resurser för att stävja detta. Men det är ju lätt att bli lite nedslagen när man ser på statistiken. Det beräknas att bara i Berlin så finns det över 2000, nästan 2500 islamister. Varav 900 är beredda att begå våldsamma handlingar eller sympatiserar med våldsamma handlingar. Och det går från, så att säga, från myndigheternas perspektiv. Du kan ju punktbevaka vissa människor, och den här Abdul Balutto, han var ju faktiskt på myndigheternas radar. Han var, om jag förstått saken rätt, också bevakad till viss del i alla fall. Men han var ju frisläppt i väntan på han överklagade en dom, så han var ju frisläppt då. Vilket har skapat enormt stor vrede i Tyskland. Mm. Men min poäng är så här, att om det är så pass många, om du har en så pass stort antal personer, så kan man inte bevaka alla dessa personer samtidigt, även om det skulle gå. Då så är ju frågan om det vore önskvärt.
Ja, men det säger vi sig själv. Ni kan ju tänka sig själv hur mycket resurser det ska krävas för att övervaka en människa, om det rör sig sedan om hundra eller tusentals. Så då är det ju ett rent praktiskt problem. Sen skulle man ju förstås kunna göra det med olika tekniska saker, men då blir ju då diskussion om integritet och statens helt enkelt vad en stat rimligen kan göra. En sak som många uppmärksammat, jag vet inte om ni har sett det, men jag har sett en del diskussion om att när det här fallet har lyfts i debatten efteråt, så har många då talat om det allmänna hotet mot hbtq-personer. Väldigt många har talat om att hotet kommer från det högerextrema hållet, och att mycket om att det i övrigt också anses komma från höger. Men det var ju inte det som var orsaken den här gången, utan det var ju en islamist. Och att det är någonting som man, i alla fall delar av spektrat och diskuterar här, inte gärna pratar om. Jonas Gardell hade en text i Expressen exempelvis som kritiserades för just detta. Jag vet inte, vad tycker ni? Håller ni med om att det har funnits en sån snedvridning? Om vi börjar med dig, Erik.
Ja, det håller jag med om. Jag tyckte Aftonbladets ledarsida hade ju en text som tog upp dådet och sen fick det handla om Agnes Wold och hennes uttalanden på X.
Ja.
Så det är en, jag tycker det visar ju på att det finns en blind fläck här bland delar av vänstern. Mm. Och man vet inte riktigt hur man ska närma sig den här problematiken när hotet då kommer från radikal islam.
Mm. Kopplingen mellan Agnes Wold och den tyska islamismen var kanske en nyhet för många, men Aftonbladets ledarsida såg den tydligt.
Precis, vi vet ju inte vad Balot, vad han hade varit inne på. Han kanske tittar på Agnes Wolds Twitterkonto. Who knows? Nej.
Ja. Mattias, håller du på att det finns en blind fläck här?
Blind fläck vet jag väl inte. Det vore ju väldigt märkligt eftersom islamistisk terror har ju varit på västvärldens radar i åtminstone 25 år sedan 11 september 2001.
Okay. Ingenting
har ju föranlett så mycket lagstiftning och sånt där. Så, alltså, precis som den här att börja prata om helt andra våldsbenägna grupper, så finns ju också den här lite nyvakna tendensen. Vi har inte diskuterat det här, som jag också finner väldigt märklig, men som alltid dyker upp i, alltså, dagarna efter ett terrordåd, som är lite grann av, det vet vi ju tyvärr av erfarenhet vid det här laget, att det är liksom amatörernas afton. Innan man riktigt vet och kan säga någonting, så blir det väldigt mycket ut och rida käpphästar. Jag tycker Eriks text var ett utmärkt undantag från det, med liksom fakta från hur det ser ut i Berlin och vad problemet faktiskt är.
Mm. Madina, vad säger du om dels om dådet och dels den diskussion som har förts efteråt?
Ja, men jag tänker att den stora konflikten här handlar liksom om frihet kontra säkerhet, vilket även Erik lyfter, går in på lite i texten. Att så här, hur skyddar vi människor utan att avskaffa det fria samhället? Och kan ett liberalt samhälle försvara sina friheter mot en ideologi som mer eller mindre vill avskaffa den? Där kan man ju diskutera många olika sätt att hantera det på, liksom hårdare lagar, ja visst, mer polis, ja visst, men Erik var lite inne på det här med övervakning, och där är jag ju högst tveksam. Så, men det var också att jag även ifrågasätter det faktum som jag inte riktigt sett texter om i media, men det kanske ni har stött på, att så gärningsmannen, som jag förstår i alla fall, var född i Tyskland, stämmer det? Och då kan man tänka sig liksom, hur mycket handlar det här om misslyckad integration? Att man växer upp i ett demokratiskt samhälle, men trots det kan bli så här radikaliserad. Och att, så som du säger, Erik, att det handlar om en så pass stor grupp. Så det finns väldigt många olika aspekter här som man kan penetrera. Men det som har hänt är naturligtvis helt fruktansvärt och naturligtvis inte något slumpmässigt mål.
Nej, men vi ska påminna också om att gärningsmannen är som sagt död, och vad som rörde sig i hans huvud kommer vi ju aldrig få veta, även fast det säkert kommer klargöras mer med tack på att utredningen pågår. Erik, innan vi stänger det här, är det någonting du vill lägga till?
Ja, jag skulle vilja lyfta att den här ledarsidans tidigare medarbetare Per Gudmundsson hade utforskat att gärningsmannen hade kopplingar till Sverige. Det vill säga att han ingick i en större klan där andra medlemmar hade anslutit sig till IS, och de kommer från Boråstrakten. Så det finns en avlägsen men dock relevant Sverigekoppling i detta.
Ja, just det. Tack för det. Vi fortsätter bevaka ämnet förstås. Så länge ska vi gå vidare. Och då Madina, så har jag förstått att du vill komma in här lite och läsa en dikt, sa du. Så sent in, Madina.
Ja, jag kände att ni behövde lite kultur. Precis som jag sa inledningsvis, det är ju min och Eriks sista dag här för den här sommaren. Och jag är nattuggla, jag har varit uppe väldigt sent och tänkte på podden för idag. Och så tänkte jag att det här har varit så himla roligt. Jag har lärt mig så mycket. Och även korrespondensen med läsarna och lyssnarna har också varit väldigt givande. Jag tänker att tid är väldigt värdefullt och att människor både lyssnar och läser och sen till och med hör av sig. Så jag vill bara dels rikta tack till hela redaktionen och till alla som lyssnar och läser, verkligen. Och då, i den här tacksamheten då, så skrev jag en dikt. Jag kanske inte sagt det, men jag är inte poet, men... Sommaren på SVD gick alldeles för fort. Nu är semestergigget plötsligen gjort. Andreas leder podden med humor och klass och får oss att skratta i stora lass. Jesper klipper ljud med stadig hand. Men bildomslagen, de spårar ibland. När chefen är borta, fantasin blir fri. Plötsligt står det knulla. Oj, hur är hela frid? Erik kan ta quiz som om det vore sport. Och hittar alltid en Tysklands rapport. Mattias kan diskutera med sällsynt glöd om alkohol, knark och syhonens stöd. Tove bakar kakor med kärlek och glöd. Hon visar vägen med klokhet och moderligt stöd. Ja, pennan har ju fått mitt hjärta att slå. Men nu får läkarrocken återåka på. Vi ses igen, det hoppas jag bestämt. Tack till redaktionen, läsarna och er som lyssnat med. Ni gjorde sommaren till något alldeles särskilt på SVD.
Åh, vad fint! Jättefint! Det tackar vi för.
Det var en avtackning.
Ja, det var...
Goes out with the bag.
Det var bara lite grejdest. Kärlek.
Ja, mycket grejdest skulle jag säga. Verkligen. Ja. Han ligger ju i skuggan här. Det hör man ju tydligt. Man känner sig plötsligt så glad och fri när Badina kommer med sin poesi.
Ja, för tack. Du verkar vara bättre än mig.
Poesibattle här i ledarsidan.
Ja, Andreas, du har ju auran av en liten poetsjäl.
Vi ska gå vidare och prata om vad som händer i andra länder. Det har ju varit bränder runt om i Europa. Sluta rimma. Det är ett allvarligt ämne. Att stora skogsbränder som är svåra att släcka härjar ju på flera håll runt om Europa. Vilket för oss har skapat politisk diskussion om det läge då som de pågående klimatförändringarna försatt oss i och hur de påverkar vår livsmiljö. Och hur de här bränderna då påverkar livet förstås också. Madina, du hade skrivit en text om det här vad jag förstår, men den var inte publicerad än.
Nej, den är inte publicerad än, men den kommer när som helst.
Berätta, vad skriver du?
Jag skulle säga att temat är solidaritet. Det är svårt för många att missa det som pågår i Europa nu och kanske väcker minnen från 2018. Jag tänker att det som sker är väldigt existentiellt. Att man blir liksom väldigt maktlös när de här bränderna här är att det liksom hotar vår föreställning om att världen är stabil och under kontroll. Och att det är omöjligt att tygla naturens krafter och att det här existentiella hotet, det finns liksom inga nationsgränser för det, utan vi alla är ju drabbade av det på något sätt. Och i en sådan ordning så hjälper man varandra. Där det finns en solidaritet mellan länderna emellan i Europa och inom EU när man förenas i det här. Och det är inte exakt så jag skriver, nu bara pratar jag lite fritt. Det jag skriver om är väl sättet som att hur den här elden, att hur den kan förena länderna, men också på liksom, går in även på civilt försvar, om att Europas brandflotta, som egentligen inte har funnits jättelänge, som innefattar brandflyg, vattenbomber, brandmän och så vidare. Och jag hade ju vad jag trodde var en genial idé när vi träffades på måndag, i måndags med redaktionen. Jag tänkte att att Sverige kanske behöver fler sån här plan som har sån här vattenbombsfunktion. Och tänkte att Sverige skulle kunna göra ett fantastiskt avtal med Kanada. Då Kanada har en väldigt komplex relation med USA just nu. Där man inte har skrivit på avtalen för inköp av vissa flyg. Och där man hotar med att köpa flyg från Sverige istället. Det gäller Gripen då, att man skulle kunna göra en omväxling där. Men då visade det sig att EU har ju försökt köpa in sådana här plan nu. Men det är ju jättelång fördröjningstid på dem. De först levereras 2028. Jag går väldigt mycket in på den civila delen och även hur vi ska tänka kring beredskap.
Spännande, kommande text alltså. Du sa ju nu naturens krafter, och det är ju förstås vad det är frågan om, men den politiska debatten handlar ju mycket om att det också är mänskliga krafter som ligger bakom att naturens krafter nu kan härja, och då är det förstås klimatförändringarna och de politiska åtgärder som kan motverka det. Jag tänkte ta in Mattias här som har bevakat frågan lite. Bara, är de här skogsbränderna, är det någonting som vi vet ökar och att det är just klimatförändringarna som är orsaken?
Det vi vet är ju att det finns som en faktor. Alltså att det blir varmare ökar generellt. Sen finns det ju också alltså andra stora trender där många har lyft det här med alltså vår demografiska utveckling där allt fler flyttar till städer och du har en avfolkning av tidigare landsbygd och att det blir också en faktor och ibland så finns det rent av policy kring naturbevarande som låtit liksom buskage och annat växa som är väldigt brandfarligt. Det finns ju också ur ett det brukar ju också påpekas att ur ett naturbruksperspektiv så är det ju inte bara enkom dåligt att det brinner, utan emellanåt så är det liksom vad som krävs i liksom naturliga förlopp.
Man pratar ju om kontrollerade bränder, att man ska, vilket kanske låter motsägelsefullt, men att man ska antända de här, starta bränder för att inte se till att naturen skapar det själv.
Precis. Svedjebruk.
Ja, det är ju klassiskt. Och det där, så det finns en massa faktorer, men det är klart att den globala uppvärmningen är en av dem. Sen är det ju så att liksom, precis som andra problem som uppstår i en varmare värld, så då är det liksom inte generell klimatpolitik som är det effektiva, utan att faktiskt kunna hantera eller bearbeta den typen av problem som uppstår. Så vi måste ju liksom också se till att äldre inte blir varma så att de får hälsoproblem och den där typen av åtgärder. Därför att, jag menar, oavsett vad vi gör i världen nu i klimatväg så ser ju prognosen ut som att världen kommer att bli varmare.
Jag har en lösning, tror jag.
Jag har sett det i ganska många år. Jag tänkte på det du sa, Mattias, för jag läste exempelvis, jag tror det var Nathan Schachter som skrev i Dagens Nyheter just om, då hade han hans case Spanien, har jag rätt där?
Att ja, precis.
Där visst områden helt enkelt har avfolkats, vilket då påverkar naturligtvis förutsättningarna.
Men jag har en lösning, Andreas.
Så förändras ju möjligheterna för bränder också. Ja, förlåt Marina, vad du ville säga någonting?
Jo, men jag tänkte på, Mattias sa det här med att urbaniseringen, om att det handlar om alltså, hur landskap förvaltas och att vi har mindre jordbruk och färre betesdjur. Och jag tänker om alla hade skaffat varsin get.
Ja, det var ju integrationspolitik för några år sedan.
Så går man ut i skog, eller man går ut på skogen så får den beta lite där. Så kanske vi har löst problemet.
Det, visst var det väl på riktigt så att det var en del av integrationspolitiken att ge invandrarkvinnor en get så att de kunde liksom börja.
Jag kommer ihåg kamelfarmen, kommer jag ihåg, men jätten har
jag glömt. Just när man ska ha get och fixa sysselsättningen via den näringen.
Men bakar inte den upp parketten då?
Också, jag har ju all förståelse för det. Sen har jag ätit get i några tillfällen. Det var inte riktigt samma höjdare, tycker jag. Men
med tanke på vad getter äter så är det kanske inte så konstigt.
Mm. Getost ska ju vara trevligt.
Jaha, nej men Kort över till dig, Erik. Jag vet inte, du som följer tysk debatt, hur har, nu vet jag inte om just Tyskland har drabbats av det här, men hur har debatten kring sommarens skogsbränder sett ut där? Har du hunnit titta någonting på det?
Nej, jag ska erkänna att jag har mest fokuserat just på dådet i Berlin där, men generellt kan man säga att det finns en väldigt stark medvetenhet om klimatfrågan i framförallt Tyskland. Så alla sådana här händelser får väldigt stort genomslag. Men jag kan faktiskt inte sammanfatta något så här mer precis, exakt vad, något referat av vad som har sagts kring bränderna där.
Men det är ju lite grann, alltså, om vi tittar på ett par års sikt här, så är det ju ändå imponerande vad som hänt i Europa. Därför att, ja, som sagt, 2018 då var det ju exotiskt på ett positivt sätt när polska brandbilar körde genom landet. Mm. Det känns ju som att här kommer kavalleriet. Alltså det var liksom verkligen med en stor känsla av förundran och tacksamhet över detta rätt spontana uttryck för europeisk solidaritet. Nu är vi redan på nivån att det är så pass utvecklat att det här är institutionaliserat, det är något vi förväntar oss, det är något där vi snarare blir, vi har den här stigande förväntningarnas besvikelse om att har ni inte köpt kanadensiska planen? Var är ni i planeringen? Liksom? Att så snabbt har det gått att ändå inte bara utveckla ett nytt område utan att bli missnöjda på det.
Men det ska vi vara tacksamma för.
Ja, precis.
Det ska vi vara väldigt tacksamma för. Vi får se hur det går med bränderna. Jag var inne och tittade på lite statistik nu tidigare idag. Och det är ju så att den yta som hittills har brunnit i sommar ligger ju väldigt högt, betydligt högre än det snittet för de senaste 20 åren, och om det fortsätter så blir det ju förstås väldigt omfattande, men det är ju svårt att förutse. Det var faktiskt den sista veckan framförallt som det har dragit iväg, för fram till den 22 juli ungefär låg vi ganska precis på snittet av vad som är normalt brännsport, men den senaste veckan har förändrat mycket.
Det hade väl brunnit i södra Sverige igår, fick jag någon...
Ja, en del skogsbränder hör ju så att säga till säsongen. Naturligt, men det så är det. Vi ska gå vidare. Och då tänkte jag att Mattias ska fortsätta stå lite i centrum. För att Mattias, du kom ju med ett intressant, radikalt förslag i veckan. Du ville se en ny industriminister i Sverige. Och du vill att den posten ska iklädas av Daniel Suhonen, reformisten och den socialdemokratiska debattören. Vad tror du Suhonen åstadkommer som industriminister?
Förhoppningsvis ingenting, även om jag till skillnad från i poesins värld inte på något sätt önskar honom någon dålig hälsa eller något sånt där, så vill jag helst ha honom i opposition. Men,
det var ett skämt där, ska jag säga så. Men,
ja, exakt.
Har han delat texten?
Nej, jag tror han är på semester, för han har inte hört av sig. Men så han kommer ha full inkorg innan han kommer tillbaka. Den utmärkta Janan Ganesh på Financial Times hade en liknande spaning. Det är ju lite grann så med ledarskriveriet att, nu avslöjar jag någonting här så för de som inte har läst texten, men ibland är vår konstruktiva optimism lite tillkämpad. Att liksom försöka tala till människors bästa sida med argument och sådana här. Vi är väl medvetna om att det finns andra sidor också. Det är bara det att det här är lite grann vårt jobb, och han försöker lite grann med den nya brittiska premiärministern Andy Burnham som ju är väldigt vänster i sin retorik och väldigt 1970-tals nostalgisk. Det är ännu en variant av nu ska vi göra upp med nyliberalismen och sånt där. Så han försökte liksom, ja men då är du rätt person att gå emot den här opinionen och kanske spara lite och kanske erbjuda oss en väg ut ur Brexit. Och sen känner man liksom hur han bara tappar och bara, sod it, tror jag han tänkte. Och sen så skriver han bara om, men det kanske är lika bra att köra det här. Kör liksom nu med brittisk industripolitik, ett land som inte ens kan bygga en tågräls mellan Manchester och Birmingham. Kör på med att ni ska plocka vinnare och gör det här racet ordentligt, så poängen går fram igen att den här typen av politik funkar inte. Och så tog jag det experimentet till Sverige och tänkte att, ja men kan vi inte få den här vänstersvängen som Katalys och andra vänstersocialister drömmer om. Och skissade lite på hur det skulle se ut. Och sen satte jag förstås rubrik och ingress så att de väldigt klentrogna skulle hinna luras. Men våra läsare förstås kunna se att ja, det var inte riktigt där det landade.
Men Mattias, det här är väl inte på allvar, för att man ska väl inte tycka att saker ska gå åt helvete. Det är ju inte konstigt.
Precis. Och det är också så att det är lätt att tänka så och liksom skissa på den typen av ja, då kanske pedagogiken skulle gå fram i teorier och på seminarier och på en tempererad ledarredaktion. Men i praktiken så vet vi ju, inte minst liksom när Sverige hade hanterat konsekvenserna av senaste överbudspolitiken under 90-talet och andra, att det är liksom, det tar decennier att hämta sig och bygga upp institutioner och få en lönebildning som faktiskt ger mer i kuvertet och inte bara mer i inflation och liknande. Så det är bättre att lära av de misstag som har gjorts och som andra verkar envisas med att vilja göra igen än att själva göra det.
Men Mattias, nu när man är i England då, på riktigt så har man ju fått Suvonen som premiärminister där som ska göra upp med Thatcherism och sådär. Hur orolig ska man vara vad som händer där? Kan det här, det som vi betraktar som ett dumt skämt i Sverige, kan det bli verklighet att vi får tillbaks alla de här gamla 70-talsidéerna igen?
De är ju väldigt starka. Vi har ju en väldigt stark nostalgisk trend och sådär. Sen ska vi veta det också, att det blir ju aldrig samma sak. Burnham är ju en väldigt inställsam person. Det finns ju väldigt många som har liknat honom vid Ricky Gervais karaktär i The Office. Alltså en sån där som... Han säger liksom allt till alla, så det är ju väldigt få som tror att han kommer att leverera på någonting bara för att han tycker att det låter skönt.
Minns industrikanslern. Fick vi någon sån i Sverige?
Nej, jag tror, och inte någon innovationskatapult heller.
Nej.
Men om jag uppfattar, jag tänker bara, det var en väldigt fyndig text, men jag tänker om jag uppfattar dig rätt så menar du på att om borgerligheten ska fortsätta argumentera för reformer och marknadslösningar även när opinionen går ett annat håll? Men jag frågar mig lite ibland om liksom borgerligheten också har blivit klåfingrig. Att man har flyttat debatten och vant sig vid liksom en stark stat. Vi ser ju det sådana utspel dagligen, inte minst med Liberalerna i veckan som skulle ju donationer till Ullared med gosedjur. Men alltså det är ju elstöd, det är barnbidrag, det är gratis IVF. Det finns liksom ett slut på det här, och det är en borgerlig regering. Vad är det, sänkt moms? Staten bara växer, och det säger sig själv att, så här, att Sverige är jävligt sossigt, oavsett hur man gör. Oavsett hur borgerliga folk påstår sig vara, så finns det den här klåfingrigheten.
Absolut, och det är ju den här typen av... Vi har ju väldigt mycket av en 70-talsregering. Alltså då var det ju också borgerliga regeringar som förde en extrem socialistisk politik. Inte riktigt lika socialistisk som socialisterna i teorin ville föra. Men jag menar, Olof Palme stod ju 1982 och raljerade över hur mycket industri som Torbjörn Fälldin hade socialiserat.
Säg bara, lägsta skattetrycket på 40 år.
Ja, men också liksom ett radikalt brott med liksom den budgetdisciplin som har varit sedan 90-talet. Man har ju lånat till det där låga skattetrycket, och då kan ju vem som helst sänka dem. Liksom.
Vi har varit inne på det här tidigare i podden, och både jag och paneldeltagarna har ju lyft verkligen ett varningens finger för den nya typ av politik där både väljare och politiker förväntar sig att politikerna ska finnas liksom med när man betalar sina elräkningar, när man köper sin mat. Allt det som tidigare vi har sett som inte alls politiska områden. Vi har ju varit överens om att politiken kan komma in när det gäller att om man blir sjuk, om det händer någon olycka, eller hjälpa oss med saker som måste skötas gemensamt som försvar och polis och sånt där. Men att nu borgerligheten har övergivit, det skulle jag nog säga nästan den mest oroande politiska
utvecklingen.
Men utveckling.
Jag tänker att absolut. Skulle inte det... Man brukar säga att historien går i cykler, alltså så mellan gott och ont, och att nu har ju liksom vår civilisation och vår tid har varit väldigt kantad av olika kriser. Det har varit inflation, det har varit pandemi.
Krig,
geopolitisk instabilitet, och då blir ju, det är ju inte konstigt att människor söker trygghet, tänker jag. Trygghet är en mycket enklare ekvation än frihet, tyvärr. Men samtidigt tänker jag att det finns en slags falsk motsättning också i det, att så här, människor kanske inte söker en stark stat utan en fungerande stat.
Ja.
Och det var också det jag skrev om när jag skrev min text om mittenväljarna, liksom att, så här, att välfungerande institutioner som möjliggör frihet, ett samhällskontrakt där man tar hand om liksom äldre barn, ser till att det finns mediciner på apoteken och så vidare. Och när människor inte upplever att samhällsinstitutionerna levererar de svaren som man söker på i vardagen, då blir det så här, tyvärr. Mm.
Ja, men om jag får vara lite konträr då, jag håller med både dig Mattias och Madina att det är klart att spenderbyxorna har ju den nuvarande regeringen tar på sig spenderbyxorna och liksom man ska skydda väljarnas plånböcker från elchocker, eller vad säger jag, men liksom prischocker, och det är matmoms som sänks etc. etc. Men det vi inte heller får glömma bort, det är ju det att skattetrycket har ju gått ner. Det har ju genomförts ganska många skattesänkningar. Så folk har ju också fått... Det har ju fört, känns att säga, ganska borgerlig ekonomisk politik också parallellt. Problemet delvis är ju att det inte har kommunicerats tillräckligt mycket.
Jag tycker juryn är ute därför att vi har inte sett en regering som riktigt klarar av att rätta mun efter matsäcken, utan där är ju risken, för det är ju den vägen väldigt många andra länder i Europa som har valt den högbelånade vägen. De har just valt den här vägen att både sänka skatter och höja utgifter. Det var det vi tuggade i oss på 90-talet, och därför har ju Sverige en mycket bättre position. Men det är ju som sagt, det går ganska fort om man låter det fortsätta. Men det är förstås utmärkt att man haft ambitionen att fortfarande sänka skatter, för det var ju både den första och den andra borgerliga regeringen lyckades ju inte riktigt med det där, utan det var först, de satt förstås och hanterade kriser liksom, men det fanns ju också mycket att spara på, och sen var det första alliansregeringen som faktiskt hade ett program och då väldigt mycket för att spara och sänka skatt. Mm.
Men om det stämmer det du säger, Erik, då är det märkligt att man inte gör politik av det och lyfter det, snarare än att dra de här andra stråna i stacken, som att då bara erbjuda massa subventioner.
De går ju ut rätt hårt nu med att varje barnfamilj har 5 000 kronor mer i plånboken än tidigare. Mm. Och det kommer de ju hamra in ända till valdagen.
Ja,
alltså med rätta. Och så här mycket dyrare kommer det bli om vänsterregeringen vinner och så vidare. Mm. Så att de hamrar in det, men frågan är om det kanske skulle hamrats in ännu tidigare. Men det ska fan vara regeringspartiet.
Men den här klåfingrigheten eller växande staten som
Nej,
men den får lite min inre Platon att växa ibland. Jag tänker att människor kan inte sitt egna bästa, så att jag tänker att det vore lika bra om jag
var diktator. Klart de förstår förvisso att staten skulle ta hand.
Ja.
Mm. Nej, men jag tänker, jag skojar bara. Jag tror att demokrati är rätt bra idé.
Ibland.
Vi påminner om att den här diskussionen har ju förts tidigare på podden. Jag förde den bland annat med finansminister Elisabeth Samuelsson tidigare i vår. Och så hade jag faktiskt hennes planeringschef Johan Pacamonti på besök också. Jag tror det var i maj, alldeles före sommaren, då vi pratade också det här. Så det kan man lyssna på, så hör man då hur regeringens företrädare själva diskuterar kring det här. Erik, ska passa på att påminna att du har ju faktiskt jobbat för den här regeringen, så att det är du erbjuder det perspektivet från din tidigare arbetsgivare också, får vi säga i transparensens namn.
Ja, absolut. Absolut.
Hörrni, tack för det. Vi ska gå vidare. Hur är det med de här sommarfika? Jag tjatar alltid om det. Politikerna och ministrarna bjuder in på sommarfika. Madina försökte gå på ett, men fastnade i Gamla stans rännsten med sina klackar. Madina, har du lyckats komma dit nu?
Nej, tyvärr. Jag har fastnat i mitt skrivande och tänkande istället.
Jag har försökt att juridikens område, så då kanske inte de där fika är lika viktigt längre, så att säga.
Var det juridik, sa du?
Nej, lyrik.
Jo, jag fastnade också i min poesi, precis. Och så läser man massa Nietzsche, men det är en helt annan sak.
Nietzsche är aldrig dum att läsa. Vilket är det, Zarathustra eller är det Bortom ont och
hopp? Den glada vetenskapen. Zarathustra läste jag som ung tonåring. Jag tyckte den var ju väldigt komplex, men den glada vetenskapen är lite som att läsa stycken ur Bibeln, typ. Det är liksom kort, tämligen begripligt. Lite som en saga ibland, och sen fina budskap.
Är det hur vetenskapen avförtrollar världen?
Det är mycket aforismer. Mm. Så det är väldigt blandat. Det är allt från så här karaktären. Mm. Jag tycker att vår tid behöver en renässans av karaktären. Moral.
En övermänniska måste
allt möjligt. Ja, dygder, plikt. Ja, ni hör. Det låter som Bibeln. Jag rekommenderar den faktiskt. Men...
Och så ett nytt tips här, och moralens härstamning tycker jag är väldigt lättillgänglig, och där inbegriper ju ganska mycket av det Nietzsche vill säga generellt i sin filosofi, men på ett lättillgängligt sätt, inte som Zarathustra direkt sådär.
Mm.
Ni hör att ni som lyssnar, att jag har lite svårt att leda samtalet.
Som alla katter.
Pratglada, men jag hoppas det funkar.
Ja, Erik här försöker liksom peka ibland, men så inser vi att det finns ju ingen här som kan se oss.
Precis. Hörrni, vi ska gå vidare. Jo, en lite intressant, om vi fortsätter lite paus i allvaret. Mattias, jag uppmärksammar att du har varit i Lästagen också i sommar och läst Thomas Mann, vilket gläder mig, för han är ju en favorit på den. Men det var så roligt, för att det var ju så väldigt många som då påpekade för dig att du läste inom fel översättning.
Ja.
Mm. Alla skrev så här att nu har modernista gjort som de alltid gör. De ger ut en gammal gratis översättning när ett annat förlag har betalat och kämpat för en ny översättning. Och sen 10:e gången du fick höra det så skrev du någonting så här: ja, jag vet att det är så. Kan jag bara få läsa den här jävla boken?
Ja, jo lite så. Det är ju Karin Boye som har översatt, så ja, jag är helt tagen, även om det var lite av en utmaning att ta mig igenom slutet på första boken, som är i stort sett helt på franska.
Mm.
Kan du prata?
Lite bergtagen.
Det var lite oklart vad det egentligen Hans och Claudia pratar om där. Men det är en del av bokens magi, tycker jag.
Ja, men jag tyckte att man förstod det hyfsat. Och sen var det väl själva poängen också, att man får gärna läsa in lite.
Mm. Mattias, jag tror jag har svaret på den här frågan. Men är du en Settembrini eller är du en Napta?
Jag har också alltid undrat det.
Alltså, jag är ju närmare den italienska upplysningsmannen. Men han påminner mig om en randian. Sådär, också i det liksom att det finns ju en överentusiasm där som man kanske bör behålla. Och sen tycker jag att det blir väldigt roligt. Rolig dialog dem emellan, men jag ser dem väsentligen som två falska alternativ, men där det ena är mycket falskare.
Ja, Settembrini, som alla idealister, så kan han ju vara lite väl ibland då förstås, men den här jesuiten då, det är väl inte riktigt up your alley heller? Eller
nej, alltså jag är förvisso torr och tråkig och ganska enkelspårig, men jag önskar inte det på alla andra, utan gläds tvärtom åt att alla kanske inte är det. Mm. Men det var ju sån där liksom att läsa Thomas Manns Bergtagen som hypokondriker, så blev jag ju förstås väldigt sjuk efteråt.
Mm. Hur många gånger tog du tempen?
det var inte riktigt så ofta, men jag inbillade mig att min förvisso mycket allvarliga förkylning som höll mig däckad ett bra tag även var covid ett tag, och det var inte bra.
Är du oftast läkaren?
Nej, alltså jag håller det helst för mig själv, så att jag inte får min dödsdom. Mm.
Men du har bra så här grytor, tycker jag, när du lägger upp i sociala medier. Ja. Man kan följa dina liksom förkylningsgrytor eller sådär. Förkylningskurer med deras linsett, vad heter det?
Men det är mycket, mycket grönsaker. Mm.
Mattias, bara en kort fråga. Läste du den upplagan där Thomas Mann har ett eget företag, eller för prolog, som jag tror är ett tal som han höll till studenterna vid Princeton 1940 eller något sådär? Var det med?
Nej, tyvärr.
För det tyckte jag var alldeles utmärkt. Jag läste det både före och efter boken, vilket hjälpte mig väldigt mycket åt. Ja, en del av verklighetsbakgrunden, han hade ju själv nästan höll ju på att bli inskriven på sanatorium på något år sådär, som var då den kortaste kuren som fanns. Mm. Liksom. Och liksom också hur den där tillvaren... Ja.
Vad läser du nu, Andreas?
Jag är analfabet. Så,
jag märker det.
Frågar aldrig om böcker.
Vidare. Då går vi från Davos i Schweiz till Spanien, eller till och med ännu lite mer söderut. Vi ska till den spanska exklaven Ceuta, som ligger på andra sidan havet, på den södra medelhavskusten med Marocko omkring sig. Och då vet ni ju säkert att det har skett dramatiska saker där alldeles precis under gårdagen. Så var det ju så att helt plötsligt så kunde närmare 50 000 flyktingar ta sig över gränsen där, vilket då innebar att kaos givetvis utbröt. Och ett 20-tal personer dog i samband med den här massflykten. Exakt vad som har hänt är väl än så länge oklart, men det har väckt förstås omfattande politiska reaktioner runt om i Europa. Bland annat i Italien, där premiärminister Meloni har uttalat sig. Det finns förstås en politisk bakgrund här. Spanien beviljade ju tidigare i sommaren en omfattande amnesti för illegala invandrare. Och landets högsta domstol beslutade också precis att migranter som tar sig till Ceuta inte längre skulle direktavvisas, vilket man gjort tidigare, utan har rätt till en vanlig juridisk prövning. Och i Sverige så har politikerna förstås uttalat sig. Johan Forssell sa så här: det som oroar mig mest är att Magdalena Andersson inte avfärdar att gå i samma riktning som sitt spanska systerparti, vilket både Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill. Annika Hirvonen från Miljöpartiet har kritiserat honom och menar att Forssell har obefintlig empati för de människor som är i en desperat situation och riskerar sina liv på havet. Och Socialdemokraterna säger förstås att vi står fast vid att vi ska ha en stram och rimlig migrationspolitik. Det är bra att Spanien nu har nära kontakt med Marocko för att säkerställa att de som har tagits illegalt till Europa ska återvända, sa Ida Karkiainen, som migrationspolitiskt talesperson där. Ja, migrationspolitik är ju förstås alltid jättehett, och en sån här händelse gör ju att det dras igång väldigt mycket av tidigare debatt. Ja, det här är ju väldigt recent event och nylig utveckling. Jag vet inte hur inläsarna känner på det, men Mattias, om vi börjar med dig. Vad tänker du om den här utvecklingen?
Ja, alltså det här är ju för det första, jag ser väldigt mycket ohederlighet och försök att liksom spela på det här. Man låtsas att det är, man säger liksom spanska gränsen som om det hände i Europa. Det gör det inte. Det här är det här är enklaver i Marocko i Nordafrika. Det är inte en del av EU, av Schengen, av liksom den fria rörligheten. Så det här förespeglandet om att de här människorna som rör sig över de här gränserna, liksom att det skulle vara något liknande 2015, det är väldigt svårt att se det scenariot, därför att det är så extremt många steg bara för dem att komma in i Europa via Spanien då, och sen skulle då folk liksom ta sig upp genom Europa på ett helt annat sätt. Och det är dessutom, alltså det här är ju, om jag har förstått saken rätt, mestadels migranter, alltså unga män från Marocko. Och de har förstås anledning att försöka ta sig till Europa, men de har inga flyktingskäl. Så liksom, vår asyllagstiftning är ju inte tillämplig här, och den har dessutom skärpts i flera omgångar. Så, ja. så det är lite grann, jag ser väldigt många försök att skrämma här. Och sen det andra är ju att när det kommer så här många så här plötsligt, så är det nästan alltid vad som kallas weapons of mass migration. Alltså det här är ett utrikespolitiskt påtryckningsverktyg som Marocko har använt förut, som man använder, som är rätt framgångsrikt mot andra länder, därför att vi är livrädda för just en liksom stor, att behöva hantera stora behövande människomassor. Vi har sett det liksom via Belarus in i Polen och på andra ställen. Så där. Det här är ett sätt som liksom, skurkaktiga stater använder som påtryckningsmedel. En sak som gör det väldigt framgångsrikt, det är ju att det finns just de här som är väldigt rädda och försöker liksom skruva upp rädslor kring det här, är ju de som gör att Europa blir ännu känsligare för utpressning. Så det tycker jag, där tycker jag att regeringen har lite grann, för att plocka inrikespolitiska poänger, har man låtsats att det här är liksom mer relevant för Sverige än vad det skulle kunna vara.
Mm. Det är förstås som Mattias säger, att 50 000 människor bestämmer ju sig förstås inte alltså en sån här massflykt, förutsättningar för det är ju att gränskontrollen från den andra sidan av någon anledning inte riktigt fungerar, och att det har ju många spekulerats om att här har man helt enkelt släppt över stora grupper för att utöva ett politiskt tryck mot just detta Spanien, där migration har diskuterats mycket i samband med regeringens beslut där. Och är det så enkelt att Marocko vill påminna Spanien helt enkelt om att här har vi en relation och här är det vi lite som bestämmer, att man vill markera ett inflytande på det sättet? Ska man tolka det så, tror du?
Alltså det finns ju, vad jag har sett, vad är det, alltså Spanien har närmat sig ett konkurrerande grannland diplomatiskt till Marocko. Så det finns den typen av aspekter. Sen återstår det ju att se vad det är det här, men det kan säkert vara en faktor i att det finns så många människor där, i att man hör via flyktingar, det uppstår liksom berättelser, flyktingsmugglare vill locka folk och berättar historier om hur lätt det är, nu finns möjligheten och sådär. Den faktorn finns naturligtvis också, men när så många kommer på en gång just kring den här enklaven där den här typen av liksom brott av gränserna kommer på en gång, det har vi sett tidigare, men kanske inte riktigt i den här stora omfattningen.
Madina och Erik, vad tänker ni om det här? Ska vi börja med dig, Madina, några tankar som det här föder hos dig?
Jag är rätt samstämmig med Mattias, så att jag tycker att vänstern använder det här som framstår som fylld av moral, att säga vad är egentligen Europas största skyldighet, att skydda människor som söker sig hit eller att upprätthålla sina egna gränser. Och det där är ju en återkommande diskussion, att en stat som inte kan kontrollera vem som kommer in i dess territorium har ju svårt att fullgöra sin grundläggande uppgift, tänker jag. Och politik, alltså nu har vi ändå, om man som demokrati fattat beslut om att man ska ha en stram invandring, och om den gränsen inte fungerar, då är det ju inte de folkvalda som längre avgör den migrationspolitiken, utan då är det ju faktiskt de förutsättningar som pågår vid gränsen. Så om staten inte kan avgöra vem som kommer in, blir det ju till slut svårt att upprätthålla både rättssäkerhet och folkligt förtroende. Så jag tänker snarare stärk EUs gränser, och precis som Mattias sa, många har nog inte asylskäl.
Men en fråga här som jag är lite nyfiken på, det gäller ju vilken utsträckning EU ska föra en gemensam migrationspolitik och vilken utsträckning enskilda medlemsländer ska ta initiativ åt antingen det mer restriktiva eller det mer liberala hållet. För exempelvis då, om man då som Spanien gör då utfärdar en amnesti för då illegala invandrare, det blir ju då, även oavsett vad man tycker om amnesti i övrigt, så kan ju det bli en pullfaktor, så att säga, som Spanien då så att säga verkställer. Då kan ha andra länder kanske åsikt om det. Vad tänker du, Mattias, hur ska man tänka kring det där?
Vi bör också ha respekt för länders olika situation. Alltså precis som vi har haft kring Italien, som ju haft ett annat land vid Medelhavet som har behövt hantera väldigt mycket migration. Och det är ofta människor som lockas med, alltså de säljs nästan alltid till någon form av trafficking eller slaveri. Maffian har varit inblandad, direkt drivit läger och annat och sånt där. Så det har verkligen inte varit humanitärt. Det är väldigt sällan den här migrationen är varken fri eller human. Människor är i händerna på flyktingsmugglare och det är ofta något geschäft i den mån det finns en plan för vad de ska göra, så är det liksom inom en utanförskapssektor. Och sen å andra sidan så är det ju så att vid Medelhavet så hade man tidigare, innan vi fick en väldigt skarp yttre gräns, så hade vi en fungerande cirkulär migration av arbetskraft i det här området. Och den finns ju sen lång tid tillbaka, som blev mycket svårare. För det är ju en känd grej. När du börjar kontrollera gränser hårdare, då försöker folk komma över den en gång och sen vill de stanna där de tidigare har åkt fram och tillbaka. Så det är lite grann, länderna måste också försöka få en liksom fungerande migration i det här. Så vi bör ha väldigt mycket respekt för vilka nationella beslut man fattar.
Vad innebär det att EU inte... Så för det har ju ändå pratats ända sedan flyktingkrisen hur viktigt det är att EU samordnar både mottagning och gränsbevakning och återvandring och sådär. Har det varit fel väg då lite? Eller?
Nej, men den utvecklingen pågår ju också. Men det här är ju ett... Spanien har ju då hanterat en amnesti och sen också satt sig i en väldigt svår sits. Därför att det vet vi ju från Sverige också, att det är väldigt lätt att ha generösa regler på pappret. Och sen kommer det så pass många människor att det fullkomligt överbelastar systemen. Och då måste man dra i nödbromsen oavsett hur godhjärtad man är.
Men jag undrar, det här, den spanska amnestin, det finns en viss mått av cynism där, tänker jag, från Pedro Sánchez regering. Att
säkert.
De människorna som har fått amnesti, alla av dem kommer ju inte stanna i Spanien, utan de kommer ju vandra vidare. Och då blir ju det här spelet med Svarte Petter och inom unionen och mellan de europeiska länderna. Du outar ju mitt mörka förflutna, Andreas. Jag kan ju bara spekulera hur man tänker på från regeringens sida. Jag tror att Tidöpartierna gärna liksom skulle vilja ha en fråga som de är på hemmaplan, och där är ju migrationen en sån. Och det är därför de jobbar hårt för att liksom göra det här till en inrikespolitisk fråga. Är det hedligt? Nej, men kan det fungera? Kanske.
Du tror det?
Ja, det tror jag.
Tror du inte, Erik? Alltså, Socialdemokraterna kommer ju på sin tur hävda att det var ju faktiskt vi som stoppade
flyktingkrisen. Ylva Johansson, ja.
Och har ju faktiskt visst fog för det, så att säga. Så att, tror du inte att väljarna har ganska... tänker att Socialdemokraterna och tid, det är inte så stor skillnad här?
Ja, men där har ju, alltså, det återstår att se vilken då, i det fall Magdalena Andersson måste bilda regering och hur den regeringen kommer att se ut. Om det blir en rödgrön regering, då kommer det ju få... Jag tror inte Socialdemokraterna nödvändigtvis kommer vara de som har taktpinnen i migrationspolitiken. Det kan vi inte ta för givet.
Nej, framförallt inte heller om man sitter i regering med Vänsterpartiet. Då får man nog inte så många viljor igenom, och de kommer ju undan med det hela tiden, Socialdemokraterna.
Ja, och det är den, så att säga, den bilden och den rädslan som Tidöpartierna skulle kunna spela på. Så vi får se, det är lite, det är spekulerat, vad kommer vara den här valrörelsens fråga?
Men
lite beroende på hur den här händelsen, situationen liksom, det kan vara så att det här krisen eller...
Jag tror SD sitter och hoppas på det, precis som Miljöpartiet nog i hemlighet hoppas lite grann på skogsbränder.
Det är en god poäng som Mattias nyss sa, att det här kan ju liksom vara överspelat om en vecka eller några dagar, eller så fortsätter det här, vi börjar på någon snöboll, och då kommer det här påverka även inrikespolitiska valrörelsen.
Får det europeiska effekter, så måste vi ju hantera det europeiskt.
Ja,
liksom. Men hittills så är det en spansk huvudvärd.
Absolut. Men om jag ska vara cynisk och ta på mig en annan hatt, en gammal hatt, så finns det ju liksom saker som talar för Tidöpartierna.
Och är det som vi tidigare spekulerade om, att det här var en politisk markering mellan Marocko och Spanien, så är ju den, så att säga, gjord nu, och då behöver ju efterspelet kanske inte bli så stort. Men om detta vet vi inte, det får vi avvakta. Då är det dags att gå vidare. Och då har vi kommit till området rättelser. Har vi några sådana? Ja, det har vi förstås. Så då gäller de mina bristande språk- och ortnamnskunskaper.
Jag tror jag ska säga skyltar.
Det är en ö i Massachusetts utanför Cape Cod som heter Martha's Vineyard och ingenting annat. Vineyard.
Mm-hmm.
Flera av er som har hört av er om mitt dåliga uttal där. Tack för detta.
Vad sa du då? Förlåt.
Vineyard kan.
Ja, wine. Ja, okej. Okay. Ja.
Ja, precis. Man ska inte upprepa fel sådär. Så att vineyard.
Jag sitter bara rub it in här. Liksom. Vad var det du sa, Andreas? Hur var det du uttryckte det felaktigt? Nej, förlåt.
Hör av er om ni hittar fel eller missförstånd. Till skillnad från Oisin Volodarski är ju inte vi ofelbara. Missar förekommer ju hela tiden. Och vi är väldigt tacksamma för rättelser och så få som möjligt. Nu, hörni, har det blivit dags för mitt favoritmoment. Det som vi kallar svar direkt. Ett riktigt rötmånadsmoment som inte klarar hettan särskilt bra. Det handlar om att kasta eftertanke och nyans och låta sig ledas av den våta, dallrande instinkten. De där hinnorna av kött dit ingen tankeskärpa eller konsekvensanalys någonsin når. Med andra ord ska vi nu testa ledarskribenternas förmåga att tycka och göra det hejvilt. Och rent praktiskt ska det gå till så här. Jag kommer redogöra för några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor. Och de ska omedelbart svara ja eller nej eller om de är för eller emot. Och snabbare än Ali Esbati får upp SD på 20% ska det gå. För nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Mm.
Ja, kanske.
Liberalerna föreslår flera förändringar i den svenska alkoholpolitiken. Och idag öppnade partiledare Simona Mohansson för att höja promillegränsen för sjöfylleri. Det ökar friheten för människor att kunna ta sig ett glas bubbel eller en aperol där man är ute i sjöss, sa Simona Mohansson till media idag. Detta rapporterar TV4. Så tycker hon, hur tycker vi? Höjd promillegräns till sjöss, är vi för eller emot? Jag lade svar direkt.
100% för.
Jag är väl också för, men jag kan säga nej bara för att inta min moraliska position som läkare.
Det är en hjärtefråga för Robert Aschberg också. Han har väl opinionsbildat om detta.
Ja, då får du plädera för den, Maria. Varför är det bra med nuvarande gräns på sjön som är densamma som det är på biltrafiken, ska sägas? 0,2 promille.
Nej, men jag tänker att vi behöver anständiga och adekvata personer som kör runt till sjöss så att vi inte får såna där olyckor som vi såg nu bara i veckan med en mamma och ett litet barn som dog. Så man ska... Ska man göra rätt för sig så är det väl bäst om man är nykter. För fan vad jag tråkig. Jag tycker inte så här egentligen. Men jag säger
det finns
så
inte så lika skull. Mycket att krocka med på havet.
Jo, men det var ju ett...
Erik, får vi höra plädering för motsatt position då?
Nej, men det finns inte så mycket att krocka med på havet, tänker jag. Det är grynnor och skär och så. Men
har du missat den här fritidsbåten som krockade kör. Med en... Ja, ah, precis.
Mm, okej, okay. Jag såg rubrikerna, men som så ofta...
Du är inte
så
helt
ofta,
rätt så... ute... Han var säkert jättefull. Jag vet inte.
Det var någon sjöfylleri inblandad i den mycket, mycket tragiska olyckan.
Ja, den är väldigt tragisk.
Ja, verkligen.
Ja, Erik, du skulle plädera för ja, det finns inte så mycket. Det finns bara grynnor och skär och krocka med. Var det
ja.
Det som var...
ja, precis. Precis. Och vem har inte varit ute på böljan en blå och känt en viss törst, kanske? Vem vet? Ja.
Hörni, framför fler Kapten Haddock på sjön, låter det som.
Han fick då namnet.
Borgerliga väljare bör taktikrösta på Centerpartiet. Ja, det budskapet kommer från Svante Linusson och Birgitta Olsson som båda kandiderar för just Centerpartiet. Detta för att undvika en vänstersväng om dagens opposition, där just Centerpartiet ingår, skulle vinna valet. Ju fler väljare som väljer C, desto mer ökar förutsättningar för en regering som kan driva en politik i mitten, skriver de i en debattartikel i Expressen. Så tycker de, hur tycker vi? Taktikrösta på Centern för att Centerns sida av politiken inte ska luta för mycket åt vänster. Är vi för eller emot? Eller svar direkt?
Absolut inte.
Emot.
Mattias?
Jag är för som argumentet läggs fram.
Okej. Okay. Berätta, varför är den här idén det bästa? Alltså sen,
De har ju rätt i att i den mån man alls tänker sig en taktikröst så vore det här en taktikröst givet opinionsläget som stärker liksom det borgerlighetens parlamentariska inflytande. Sen tycker inte jag att man ska välja parti efter den typen av överväganden, för det är väldigt svagt jämfört med liksom vad man faktiskt tycker och tänker, så man bara fjärde år har en chans att påverka lite grann.
Jag har ett bättre förslag.
Ja,
man stödröstar istället på KD. För om det blir regeringsskifte, vilket många som har något bakom pannbenet ändå kan förstå, man ser hur dåliga siffrorna ser ut, men såklart så hoppas vi på att det inte blir så, naturligtvis. Men då tänker jag så här att vi tror på Ebba Buschs förmåga och hon har ju ändå flörtat med Magdalena Andersson. Så röstar man på KD så tänker jag att då kan man få med Ebba i en sådan regering med, ja men det blir väl då C och S, så kan man stänga ute MP och V. Så det tror jag är ett bättre alternativ om man ska tänka taktikmässigt.
Snyggt!
Ja, men... Låt oss hoppas på att inte...
Ja, jag måste nästan komma in till stan för att få ordning. Man ska förstås rösta på Liberalerna.
Det. Så här, det är smart. Det är en smart kommunikativ strategi av Centerpartiet. Svekdebatten om KD
Andreas
skulle byta där.
Andreas kommer kamikaze-rösta på
Ebba
på
kommer göra allt för makten. Jag tror att hon älskar den. Så att, kan hon göra det så kommer hon göra det. Och jag menar, KD har ju en vänsterfalang också. Så det är inte helt omöjligt.
Ja, ni ser var man hamnar om man börjar liksom fundera över taktik.
Hörrni, är någon annan som älskar makten?
Många dagar kvar, hörrni.
Infantino.
Allt kan ända.
Så jag tänkte ta ett till där, om jag får vara med och leda programmet lite. Gianni Infantino, FIFA-bossen, vill enligt uppgifter som tidningen The Times tagit del av sälja en del av framtida fotbolls-VM för att få in mer pengar. Tanken är att bilda ett företag som ska kontrollera då fotbolls-VM och klubblags-VM där FIFA ska behålla majoriteten i bolaget men där privata aktörer ska kunna köpa in sig. Ja, företagisering och mer spritt ägande av fotbolls-VM alltså, tycker Infantino. Förlåt, Infantino. vilken felsägning, va? Hur tycker vi? Är vi för eller mot? Jag svar direkt.
Jag är emot.
Ja, emot.
Mattias, varför gillar du inte det här?
Därför att den nationella idrottens selling point, och vi vet att det är förstås alltid en balansgång. Det är ju ändå det här liksom att nationer tävlar mot varandra. Vi har liksom redan klubblagsfotboll och annat för den här typen av intressen. Dessutom så tror jag att det är liksom ett sätt att också göra det mer korrumperat och själlöst och mer till spel för liksom de här pamparna och deras sponsorer än för den faktiska breda fotbollspubliken.
Men gud, vad cyniskt du är nu mot de här fina pamparna. Jag är lite nyfiken på det här förslaget. Vad skulle poängen vara? Vad är de praktiska argumenten? Att ha FIFA ont om pengar? Eller landslaget skulle ägas av...
De får in ännu mer pengar. Och det, är liksom, menar, det kan ju användas till ungdomssatsningar och annat. Och via förbunden och sånt där. Liksom.
Jag kan känna mig. Det här låter jättebra. Jag är för. Nej, jag skojar. Nej, men magkänslan säger nej. Det här är.
En tanke var också faktiskt att de nationella fotbollsförbunden också till viss del skulle kunna köpa in sig, alltså medlemsländerna själva, och få del av de enorma summor då som man får in via fotbolls-VM, vilket då, som Mattias säger, det skulle ju kunna komma fotbollen till del också, alltså, så att det är en variant. Mm. Men så dog förslaget mer eller mindre när UEFA förklarade att man inte var beredd att gå åt det här hållet. Hörrni, vi ska gå vidare, och då har det blivit dags för mitt favoritmoment. Det är ju det som vi kallar "Är du smartare än ledarskribent?" Det är ett moment som fortsätter chocka, fortsätter provocera. Långt in i arbetarrörelsen följer man slaviskt detta moment för att finna luckor i borgerlighetens bildning som sen kan användas i skarpt läge. Hur vi nu ska göra är att undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de blir tyckt om. Och ni där hemma på Malmvägen, ni kan förstås också vara med. Går det bättre för er än vad det gör för Erik, Madina och Mattias, då är ni just smartare än ledarskribent. Och då tror jag att ni kommer att hinna behandla såren i tid också under rötmånaden. Låter det kul, hörni?
Mycket.
Senast, Erik, du tog hem det igen, va? Var det inte så?
Jag tror det var så.
Du har gjort en helt fantastisk sommar här. Alltså.
Pressen.
Man får in och säga sitt namn. Vill man chansen eller läsa färdigfrågan får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får välja största klon på redaktionens kräftskiva nästa helg. Är alla med?
Ja då.
Vad kul. Då ska vi köra Matt och Mad och er, så att vi har ordentligt. Vi har pratat Daniel Suhonen, den svenska socialdemokratins försmådde kronprins och stora framtidshopp. Han är ju verksam, precis som Mattias sa, vid tankesmedjan Katalys, vars namn antar jag är en ordlek med analys. Ana och Kata, vad är det för någonting egentligen?
Jag har ingen aning.
Nej, ingen annan som kan detta.
Det borde man förstås.
Det är grekiska och är de hypotetiska riktningarna i hyperrymden, det vill säga rymd med fyra eller fler dimensioner, så har man då...
Varför kan du inte det, Erik?
Det kunde jag inte ana.
Ja, exakt.
Vi fortsätter med Suhonen. 2014 berättade han i en bok att han tidigare spökskrivit en operarecension i Håkan Juholts namn som handlar om en uppsättning av Les Misérables på
Erik.
Malmöoperan. Men Suhonen avslöjade också att...
Andreas, du hör inte.
Du hör inte.
Nej, okej.
Okay. Erik har skrikit.
Ja, gallskriket. Ja.
Då vi tar det igen då.
Ja. Nej, alltså han har skrikit för att svara på frågan.
Erik, kör då.
Kalle Ankas pocket.
Ja, det var helt lätt. Det var den förlagen man använde. De hade inte ens gått och sett själva föreställningen och än mindre läst boken.
Jag föredrar ju Simpsons versionen.
Vi fortsätter med Suhonen. Han är ju en av frontfigurerna i Reformisterna, en grupp inom Socialdemokraterna som argumenterar för ökade offentliga åtaganden i ekonomin. Där ingår också denna politiker som är riksdagsledamot, forskare inom företagsledning och docent vid Handelshögskolan. Vem är denna reformist?
Måste det vara för- och efternamn?
Efternamn räcker.
Erik? Kallifatides.
Marcus Kallifatides, min gamla lärare faktiskt. Mm-hmm. Så Theodor, författaren. Hörrni, Daniel Suhonen, han var ju inblandad i ett av det här århundradets mest uppmärksamma och infekterade kulturstrider. Jag tänker förstås på brytningen mellan honom och Åsa Linderborg. Kanske den mest betydelsefulla sån i svensk offentlighet sedan reformationen. Det hela utspelades i 2015 efter att Suhonen lovat Linderborg att uppträda tillsammans med just Håkan Juholt i Aftonbladets Monster på bokmässan. Men svek löftet och flyttade till Expressen istället. Det har gått ett drygt decennium sedan dess, men såren inom svensk kulturliv är förstås inte läkta. Än idag domineras den intellektuella debatten om striden mellan suhonister och linderborgianer. Men nu till frågan. I Åsa Linderborg, jag är så jävla trött på sossar. Daniel Suhonen svarade omedelbart på Twitter. Ja, hur? Vad skrev han?
Nej, just det minns jag inte om det här fantastiska kulturbordet.
Vi hörde inte det så bra. Var det på Twitter, eller?
Ja, det var på Twitter. Åsa Linderborg skrev, jag är så jävla trött på sossar. Och Daniel Suhonen svarade omedelbart. Jag är så jävla trött på ohyfsade leninister.
Ja. Smack.
Jag var barn då, så jag hade inte koll på Twitter då.
Ja, vi lämnar detta drama. Vi lämnar Daniel Suhonen också och pratar rötmånad istället. Under antiken var denna tid känd som perioden då stjärnbilden Canis Major kunde ses över horisonten. Vad heter Canis Major på svenska? Vi har också gett namnet till den här tiden, till rötmånaden på flera språk. Canis, vad kan det vara för någonting?
Ja, jag vågar inte chansa här.
Mattias? Är det Karlavagnen?
Nej, det är det inte. Det är Stora hunden. Och Stora Dogday, hunden. Ja. Eller hundveckorna.
Jag tänkte Stora björn, men Canis är inte med björn. Alltså, tänker jag. Ja.
I Stora hunden finns också den klarast lysande stjärnan på stjärnhimlen. Vad heter den?
Erik? Polstjärnan.
Nej, den är inte klarast. Det är Sirius heter den. Vi fortsätter. Sirius leder ju just nu Allsvenskan som vi pratade om tidigare. Fotbollslaget alltså. Mm. Vad heter Sirius hemmaarena?
Men gud.
Mattias.
Vilka snubbiga frågor.
Men jag bodde i Uppsala
Mattias!
5 år.
Mattias, kör!
Studenternas.
Ja, det är klart heter det.
Fasen.
Välkommen in i matchen. Mer stjärnbilder, eller stjärntecken. Jag är ju född den 13 december och har alltid trott att jag är skytt. Men på senare år har vissa astrologer påstått att det finns ett 13:e stjärntecken där vi mellan 29 november och 16 december räknas till. Vad heter det här nya 13:e stjärntecknet?
Ledarskribenten.
Det hade man kunnat hoppas. Nej, det här är ju väldigt, väldigt svårt förstås då, men den heter Ormbäraren.
Åh, oh. Oh, fint.
Hur är man då alltså, som ormbär? Man har ju egenskaper. Vad är det du utmärker?
Sluven tunga.
Så långt djupt är det glaset. Jag har inte tittat än. Att jag har kollat lite
på. Då har du något att göra i helgen.
Ja, jag tänkte fråga så här. I Sverige finns det bara 3 sorts ormar. Huggorm och snok. Och ja, vadå?
Erik, kopparorm.
Erik. Ja. Nej, du tänker på kopparödla tror jag. Det är ingen orm.
Nu är det.
Det finns någon vattenorm.
Det heter vasselsnok.
Ja.
Hörrni, jag har pratat Marocko. Några frågor om detta märkliga land. Marrakesh är landets fjärde största stad. Historiskt världsberömd som handelsstad. Än idag mycket framgångsrik med sitt näringsliv. Och förstås ett populärt turistmål. Vad kallas den inre gamla delen av Marrakesh? Det är samma ord på arabiska som används just för den inre äldre delen i många nordafrikanska städer.
Erik? Madina.
Jag tänkte precis säga det.
Ja, det är Medina heter det, men du får rätt för det.
Okej, tack.
Jag har för övrigt varit i Marrakesh. Fantastisk stad.
Är det därifrån? Nej.
Nej.
Vi släpper det.
Marrakesh är inte ett arabiskt namn utan kommer från den språkfamilj som tidigare talades om Nordafrika. Och det talas fortfarande av ungefär 30 miljoner människor i bland annat Marocko, Algeriet och Tunisien. Vilket språk är det som tidigare talades i Nordafrika innan arabiskan kom?
De kallas ju berber, men jag vågar inte.
Ingen som vill chansa?
Nej,
jag hade samma. Nej.
Det heter berbiska.
Nej!
En annan marockansk stad, känd sådan, det är ju Casablanca. Det är en film som är gjord 1942 som har det namnet, som är proppad med klassiska repliker. Vi ska nu kolla vad ni kan om dessa. Så här säger Rick, eller Humphrey Bogart då, till Ingrid Bergman. We'll always have...
Erik.
Ja, Erik?
Paris.
Ja, såklart. Ett citat till då. Det är också
han säger för övrigt inte, han säger inte play it again Sam, utan han säger play it again, tror jag.
Alltså, jag säger play it as time goes by. Eller
just
sådär,
det, så. Just det.
Men det är ett annat stat jag söker nu. Det är också Rick som står för det. Of all the gin joints and all the towns in all of the world.
Erik? She had to walk into this one.
She walks into mine, du får rätt på det.
Okej, tack. Du är snäll idag.
Ja, jag är väldigt snäll, för det var så svårt idag. Marocko är ett av länderna som arrangerar fotbolls-VM nästa gång 2030. Tillsammans med inte mindre än 5 andra länder. Nämn ett av dem.
Mattias.
Mattias.
Uruguay.
Ja, faktiskt. Marocko, Portugal, Spanien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Ja, det var vi klara det. Och det visar att Erik tog en helt clean sheet den här sommaren. Han vann med 5 poäng. Mattias hade 2 och Madina inget. Grattis.
Jag har inte kunnat sova på hela veckan. Jag har varit jättenervös. Alltså. Det...
Och du drar dig tillbaka som fullkomligt obesegrad, som en legend i sådana här
sammanhang. Björn Borg, frågesportens Björn Borg.
Ja.
Nej, det var väldigt roligt.
Och då vaskar du till och med berbiska.
Ja, men jag fick ju säga att de heter berber, så liksom då fattar jag att ja, han förstod det.
Du kunde ha lagt raberber på den.
Ja, jag kunde gjort det. Jag kunde det. Nej, men det var superkul.
Hörrni, då är vi färdiga för idag. Det blev lite strulig inspelning idag. Jag hoppas det går att lyssna på ändå för er hemma i lurarna, men sagt det på olika ställen. Vad som återstår då är att tacka Erik och Madina så mycket för den här sommaren och en fantastisk medverkan i podden. Tack så jättemycket, Madina.
Tack så mycket. Tack. Och tack till alla lyssnarna också som lyssnar.
Stort tack för den fina dikten vi
fick höra tidigare. Det var något jättelitet.
Nu ska jag omedelbart sätta mig och skriva en dikt till dig så att du ska få en lika fin avskedshyllning.
Nej, vad
fint. Det kommer
fin.
Bort det så småningom.
Vad gulligt. Jättegärna.
Och Erik, tack för din insats den här sommaren.
Tack så mycket.
Mattias, det här var allt jag hade bjudit på idag. Är vi nöjda?
Ja då.
Vad bra. Stort tack Mattias Svensson för att du var med idag.
Ett nöje som alltid. Mig blir ni inte av med.
Stort tack Erik Tuselius för att du är med idag.
Tack så mycket.
Och stort tack Madina Rafoy för att du var med idag.
Ja, tack själv.
Och stort tack också till er som har lyssnat. Och just för er så ska jag då som vanligt påminna om vårt erbjudande vi har till er poddlyssnare. Och det är att testa Svenska Dagbladet helt gratis ända fram till valet. Det gör ni genom att gå in på svd.se/testaledare och anmäla er där. svd.se/testaledare. Gratis ända fram till valet. Gör det omedelbart. Det ni har lyssnat på nu, det är Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, hårt prövad sådan, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare, det är Lisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.